Hej, jag heter Lis Karin och det här är Karlavagnspodden. I det här avsnittet kan ni höra alla samtal som handlade om pengar och relationer. Nu ska vi prata med Joshua Svensson från Katrineholm. Hallå där, Joshua.
Hej, Li.
Hur är läget med dig?
Alltså, jag känner verkligen igen mig i din berättelse nu, dina inledningsord.
Gör du det?
Ja, det började vid 16 års ålder, ungefär 2010.
Okej. Okay.
Och jag har ju en NPF-diagnos, en autismdiagnos. Då får man ju förlängt studiebidrag. Och i och med det, då vid 16 års ålder, så fick jag mitt första bankomatkort.
Okej.
Okay. Med min autism, det har ju gjort att jag har lite sämre impulskontroll. Så att när jag hade fått mina pengar för månaden, det kunde vara 7000 i månaden som jag fick i extra studiebidrag. Och då när jag fick pengarna samma dag så slösade jag upp pengarna direkt.
Oj, allt på en gång?
Jo, allt på en gång på samma dag eller på ett par dagar.
Så du bara shoppade loss?
Ja, jo, på massa onödiga grejer. Så att jag har ju hela tiden haft svårigheter med att med min ekonomi. Och när jag var 18 år så bestämde vi att min mamma skulle hjälpa mig med min ekonomi och ta hand om den. Och det blev ju gräl för jämna mellanrum hemma. Och vi bråkade och tjafsade och det var ju inget roligt, kände jag.
Nej.
Så min mamma hade ju hand om i 4-5 år ungefär, hjälpte till.
Hon var orolig för dig då kanske och så blev det stress. Och
jo, det var mycket så här ångest och alltså psykiska. Jag mådde dåligt och allt och fick gräla. Så att då kände jag, nej, men jag ansöker om god man. Och sedermera, min gode man blev ju min förvaltare sen 3 år tillbaka. Så att, och jag är ju inom psykiatrins väggar av olika anledningar, så att ja.
Men var det ett bra val, känner du, att ha en god man istället för mamma som skötte ekonomin?
Absolut, alltså det ångrar jag mig inte alls att jag ansökte om god man, för att nu kan min mamma vara mamma åt mig och vi kan göra roliga saker ihop och skratta och gråta ihop. Och så att jag är tacksam att jag får den hjälp och stöttning. Och alltså nu är det ju framförallt de som har så här olika diagnoser och också äldre personer. Det finns ju inom förvaltare, överförmyndare i varje kommun.
Så precis. Men det är ju jättebra att det finns möjligheten. Och jag tänker, vad fint att du och din mamma fick en son- och morrelation istället för att ni bara behöver prata eller tjafsa om pengar.
Absolut, för att då kan jag verkligen luta mig tillbaka och känna den här tryggheten att någon annan har koll åt mig. För att det var ju som sagt en stress och oro kommer. Kan jag betala räkningen eller hamnar jag, får jag skulder och så. Så att jag flyttade in i gruppboende också 2015. Och personalen på mitt boende tyckte inte alls om att jag att jag själv var ansvarig. Personalen på mitt boende ville, på det gruppboendet då, ville att jag hade en god man eller förvaltare innan jag flyttade in på gruppboendet.
Men så fint. Men om man säger så här då, nu när du och din mamma har fått tid för annat, vad gör ni istället? Alltså hur går er, vad gör ni tillsammans och vad pratar ni om istället för pengar?
Alltså vi kan bowla ihop och göra vardagliga saker ihop.
Mm.
Och skratta och ha kul, alltså fika ihop och sådana vardagliga saker bara, utan att behöva bli irriterade och skrika och gapa på varandra och så. Så att det är ju stor förändring.
Och, verkligen fint att höra. Men du och din god man, hörs ni liksom varje vecka eller hur går det till egentligen? Om du behöver pengar då tar du kontakt och så.
Jag har ju en månadspeng som jag får den första i varje månad och den är på 3000 kronor så att, och de ska jag försöka hushålla med så att de pengarna räcker en hel månad.
Mm.
Och sen ifall om det är något annat som kommer, några födelsedagar eller om jag måste köpa kläder, då ska jag vara ute i god tid.
Helst
ett par veckor i förväg om det är något som händer.
Då får du planera det lite. Ja. Så.
Och sen har vi kontakt en gång i månaden telefon, via telefonen. Då.
Just det. Men känner du att du själv har börjat bli bättre på det här med pengar och hålla reda på pengar, eller är det svårt fortfarande?
Det är klart, med tiden har det ju blivit lättare i och med att jag har fått träna och försöka hushålla. Inte vara lika impulsiv. Och
nej.
Jag har blivit bättre med åren att hantera min autism och hittat nya verktyg. Och
fint att höra.
Min förvaltare var ju god man åt mig förut eftersom att jag kunde vara snäll och köpa saker åt mina kompisar och en förvaltare kan häva köp, men en god man har ju andra förutsättningar, så att det är ju skillnad mellan god manskap och förvaltarskap.
Förvaltare.
Ja.
Det är liksom en nivå till på att vara förvaltare.
Ja.
Men och jag tänker på det där med
jag känner mig väldigt trygg att de har ju lagar och regler, de måste ju redovisa krona för krona till överförmyndaren är ju chefen över goda män och förvaltare.
Ja. Och då kan ju din förvaltare liksom bestämma det. Jag menar, jag tänker på det där, berätta att om man köper presenter till vänner och så kanske man inte tänker sig för och så blir det liksom en jobbig relation med en kompis som man måste ringa.
Absolut.
Och säga du, den där grejen du fick, jag hade egentligen inte riktigt råd med det och så. Nu kan du, kan den förvaltaren stötta dig?
Absolut. Jag har en person att bolla med ifall han tycker det är rimligt eller inte.
Ja, men vilket bra inspel, Joshua. Jag tänker det är många som kanske lyssnar på det här och tänker, så där borde vi också göra. Det där låter som en väldigt smart väg att inte belasta relationen.
Det viktigaste är att man inte ska skämmas. Alltså, kolla nu, det är många som har dålig eller sämre ekonomi. Och, alltså, det behöver inte vara ensam i den sorgen. Det finns mycket hjälp att få, alltså kök och allt sånt. Och, alltså, mitt viktigaste budskap till alla där ute som lyssnar är ju att man behöver inte vara ensam i sorgen eller ångesten eller oron. Att, alltså, det finns alla delar på den. Det är därför är så kvällens ämne är så viktigt att kunna prata och reflektera.
Du har så sant, Joshua. Det här med pengar är så känsligt för så många.
Absolut.
Och det är bättre att dra plåstret eller på att säga och så våga prata om det. Så jag hoppas att du har peppat många nu att våga ringa in ikväll.
Tusen tack, Lis, Karin och hela redaktionen, och tusen tack att ni finns.
Tack för att du hörde av dig till oss, fina Joshua. Absolut. Svensson. Ha en fin kväll. Hej.
Det var så lite så. Hej.
Det här är Karlavagnen i P4.
Där vi pratar om pengar ikväll. Ekonomi hör faktiskt till en av de viktigaste valfrågorna för svenska folket. Så därför väljer vi i Karlavagnen att ta upp frågan som samtalsämne ikväll. Och det är ju så att allt fler par söker sig idag till familjerådgivningen samtidigt som färre och färre separerar. Tuffa ekonomiska tider kan göra det svårt rent praktiskt att gå isär. Man har inte råd helt enkelt. Och i USA så är det vanligt med så kallade premarital counseling, alltså innan giftermålssnack. En rådgivning för par som man liksom, ja, man träffas och snackar igenom det här med pengar innan man flyttar ihop eller gifter sig. Och man diskuterar grundläggande frågor som barnuppfostran, ekonomi och vilka prioriteringar man tänker att man tror att man kommer vilja göra i livet. Och det finns en del samtalsterapeuter här i Sverige som menar att något liknande borde ju införas i Sverige. Alltså ett försnack innan ihopflytt. Ja, för pengar är ju mer än bara siffror. Pengar handlar om trygghet, kontroll. För vissa handlar också om moral. Och obalans i ekonomin, det påverkar oss faktiskt psykiskt. Nu ska vi få prata med Mia Ingelström från Täby. God kväll, Mia.
Hej.
Hur är det med dig?
Det är bara bra. Jag är så otroligt taggad inför kvällens ämne.
Ja, men visst är det spännande.
Ja, absolut.
Och du jobbar ju precis med sånt här.
Ja, jag gör ju det och jag träffar människor varje dag som pratar om just de här frågorna.
Alltså, skulle man kunna säga att du är en PT, alltså personal trainer, personlig tränare i ekonomi?
Ja, men det är precis vad jag är. Och jag hjälper ju människor då att skapa en ekonomi som fungerar för livet de vill leva. Och när man lever ihop, som kvällens alltså, ämne handlar om, så handlar det om också att få två olika synsätt och behov och drömmar att fungera ihop.
Alltså jag vet att du har sagt så här, innan man går till en parterapeut så borde man gå till en PT i ekonomi.
Ja, och jag tyckte det var jättespännande det du tog upp nu i USA. Alltså för det första så pratar de oftare om såna här saker, men det du sa att man har det innan. Mm. Man har ett sånt här samtal innan man går in i en relation. Det skulle avhjälpa enormt mycket.
Men det låter ju så oromantiskt.
Nej, men det kan inte bli mer romantiskt. Tänk dig att man vet att man är tillsammans av kärlek och inte för att man måste kring ekonomi. Alltså att man vet att man kan stanna för att man har en självständighet i ekonomin. Man vet att man kan lämna om man vill, men man väljer att vara kvar. Vad kan vara mer romantiskt, undrar jag. Alltså.
Eller men okej, nu tycker jag nu blev det romantiskt. Helt
ja, men eller hur? Men det går att göra jättemycket och det är sorgligt. Jag som ekonomipeter, det är inte bara... jag ser det hela tiden, men jag får ju höra saker som de inte har vågat prata med någon annan om. Bankerna får ju aldrig höra det här. Och ofta får inte partnern heller höra om när man anser att någonting är väldigt jobbigt. För det handlar ju ofta om makt och det handlar om att man känner sig underlägsen på olika sätt. Och att man ofta handlar
skam,
om
okunskap eller att man har gjort bort sig eller blivit blåst. Ja. Eller det kan vara massa saker som... Ja.
Ja, men precis, men det finns ju jättemycket saker att göra, speciellt i en relation då, så finns det ju jättebra tips faktiskt som man kan som jag tänker att kvällens lyssnare kanske är jättesugna på att höra.
Ja, och jag också verkligen. Ja, så låt oss köra. Vad har du för bästa råd?
För det första, kommunicera. Nu när inte den här föräktenskapliga kursen finns än, men det är en väldigt bra affärsidé faktiskt, så tycker jag att då bör man ta tag i det själv. Att man träffas, men man gör det inte i irritation. Så man, istället för att man gör det, du vet, när bägaren har runnit över och man samlar ihop och så blir det bråk av det, så gör man det under trevliga former. Så man ordnar en money date. Så att man
träffas money date.
Då, ja, en money date. Tänk dig vad romantiskt. En lördag förmiddag, en fredagkväll. Man träffas över en flaska vin eller ett glas vin eller en kaffe eller en te och pratar om olika saker. Vad skulle vi vilja göra om det fanns möjlighet? Eller hur ska vi se till att vi får till den här resan som vi så gärna vill göra? Då blir det liksom en annan känsla kring det.
Istället en, liksom tre där... år senare då man surnar på varandra kring pengar.
Ja, precis. Ja. Så det är en jättebra grej, det här med money date. Och då kan man också passa på att skilja sig på låtsas, vilket också är jättebra att göra.
Vänta nu, alltså innan man ens kanske har gift sig så ska man ha en låtsas skilsmässa.
Nej, kanske inte innan man är gift. Men säg att man sitter där, man har varit gift i ett par år eller i fem år och man är jättekär fortfarande. Varför inte då prata om trygghet kring ekonomi? Och det handlar mycket om att veta vad som händer om någonting. Det kan ju hända att någon Det har vi ju sett nu med pandemin, någon kan bli sjuk och man vet inte vad som händer, och då kan det vara väldigt bra att prata igenom sådana saker från början. Hur ser vårt läge ut om du skulle råka bli sjuk, eller om du mot förmodan skulle vilja skilja dig från mig eller jag från dig? Hur skulle det bli för den andra parten?
Ja, men och visst, och sen är det så här, jag menar, herregud, man kan ju bara gå och dö helt plötsligt även om man är ung. En sån sak, vad händer då? Vad händer med vårt boende och vad händer med pengar och liv och testamente? Och det är ju så jobbiga frågor, men du menar att man ska våga ta det tidigt?
Ja, men det blir ju avdramatiserat då. Då blir det ju inte det där när antingen man ska rätta till saker som har blivit fel. Utan då har man ju möjlighet att göra rätt från början. Så det bästa egentligen, de som jag jobbar mest med är ju de som är runt 50. Och antingen vill skilja sig eller gå i pension tidigare eller någonting har blivit fel. Man tycker liksom pengarna har försvunnit, vart tar de vägen? Men de bästa jag kan jobba med är ju egentligen de som är runt 30. De som precis har träffats eller de som precis har börjat skapa sin familj och skaffat barn. Hur ska vi göra nu för att det här ska bli så bra som bara går? Vi ska få vårt första barn. Hur ska vi se till att planera det här så att vi inte känner att en blir bitter för att den har varit hemma för mycket eller tagit för mycket av det obetalda arbetet och kommit efter när det gäller pension och befordran och allt. Utan hur har vi rättat till det här och hur har vi löst det här oss emellan?
Det här är ju livscoaching.
Eller hur? Det är ju livscoaching, men det är ju så viktigt att koppla det till pengarna. För det, det glömmer de flesta.
Jag måste bara fråga, kan man inte gå till en PT i ekonomi om man är singel då?
Jo, men självklart kan man göra det.
Men alltså, kanske man behöver ha en bra relation med mig själv i dialog kring pengar.
Ja, men det kan ju vara att man är missnöjd över att man inte kommer vidare på olika sätt eller så. Eller ska jag ta det här jobbet? Jag vill ju vara mer ledig, har jag råd med det? Så att alla är ju välkomna självklart, och alla är ju individer och har sina utmaningar. Så det, därför jobbar jag ju bara individuellt egentligen. För att gruppcoachning är en sak, men pengar är väldigt individuellt. Och då måste man liksom lyssna också på den som sitter där. Vad är det den säger och vad säger den inte? Vad är det egentligen som ligger och skaver? Det vill jag få fatt så att man liksom kan komma vidare och se, nej, men jag känner mig underlägsen min partner till exempel. Ja, men då måste vi ju titta på varför gör du det? Jo, men hen hanterar pengarna. Jag gör inte det, utan jag vet inte ens om vi kan åka på semester ihop. Nej, men då är det ju något som skaver, och då när det där skaver, då är det som ett skavsår, det måste ju på något vis läka. Annars så blir det ju bara större och större. Och det är då jag menar att kommunikationen och ta kontrollen, även om inte alla vågar inte ställa frågan faktiskt till sin partner. Och då menar jag att då kan man inte bara vänta på att det ska tas upp, utan då får man se till att man tar kontrollen själv. Att man börjar.
Men då kanske det är jätteskönt att ha liksom någon utomstående, någon sparringpartner som kan våga ställa de frågorna som man inte själv vågar i ett samtal.
Nej, men det förenklar ju självklart. Eller att man bara vågar bygga upp självförtroendet. Det är ju samma som på ett gym. Att det kan ju vara lite läskigt att ställa sig från början, vad ska jag göra med de här hantlarna? Jag fattar inte riktigt. Nej, men om någon har visat dig innan att det här är vikten som passar dig just nu och börja med den här övningen, då är det ju enklare att gå dit själv nästa gång. För då känner man sig hemma.
Men om det nu är spara och slösa som har gått och gift sig, vad säger du till den typen av helt olika människor som har olika förhållningssätt till pengar?
Ja, men då måste man ju lyssna på varann. Hur känner du kring det här? Vad behöver du för att känna att du har din frihet fortfarande till exempel? Ja, men jag måste känna att jag har x antal kronor varje månad för att göra vad jag vill. Men och den andra säger, ja, men då kan man ju lägga upp en struktur för ekonomin där man har koll på det gemensamma och det som måste ut, och kanske har ett gemensamt sparande som man vet att i semestern. Men sen har man en egen liten fickpeng som är kvar där och som man då kan göra vad man vill med, eller slösa på, om man nu säger det, på fotboll eller på någon shopping eller på någon resa eller någonting sånt. Alltså det är viktigt att lyssna in vad den andra behöver. För vi är individer kring ekonomi även i ett par.
Men finns det någon sån här riktigt bra modell för parekonomi? Det här funkar för de flesta, eller?
Jag skulle säga nej. Man måste ju se, vem är du som individ, vad behöver du? Men ja, jo, det finns en bra modell att man faktiskt pratar om det. För om man bara sopar under mattan, då växer det. Då blir det mycket, mycket större än vad det borde behöva vara. Och sen kan det faktiskt hamna i skilsmässa. Och jag har ju haft kunder som har kommit till mig för att räkna på om de klarar av en skilsmässa. Om de klarar av att leva själva efteråt. Och sen när vi har jobbat igenom och de har börjat prata och lyfta upp saker med sin partner, då är skilsmässan inte aktuell längre. För helt plötsligt så märkte de att nej, men vi har ju en dialog. Det är inte alls så långt ifrån varandra i det här. Utan det hade byggts upp till någonting stort som egentligen inte fanns där längre. När de märkte att vi har ju en dialog kring det här.
Men vad tänker du när du hör att alltså det är så att det är färre som skiljer sig idag? Och det kan bero på också att man inte har råd helt enkelt. Det kan vara att man är fast i boenden och så vidare och så vidare.
Ja, men jag tror definitivt att det är så. Faktiskt. Det är ju ofta så att i sämre tider, det har ju varit lite jobbigt under några år här. Det har varit höga räntor och sen är de på väg ner. Men alla har inte fått sina bostäder sålda och så. Så det är fortfarande inne i en, ja, men, i en liten svårare konjunktur. Och då är det klart att man inte, alltså man vågar inte helt enkelt. Livet kommer inte, man kan inte ha samma livskvalitet eller ens närheten om man skulle gå skilda vägar. Och det påverkar ju hela familjen med barn och så. Så jag förstår, jag tror att det är därför. Absolut att ekonomin
fortfarande. Det kan ju också i riktigt trista fall, i de värsta fallen finnas väldigt mycket makt kopplat till pengar, att det blir någon slags maktmissbruk, att man styr andra människors liv i en relation kanske.
Ja, alltså det är ju ekonomiskt våld pratar man ju ofta om, men det jag vill lyfta upp här, det är ju fruktansvärt när man styr en andra genom olika, man kan ju till och med ta lån i en andras namn och sådär, men även ekonomisk, det behöver inte gå så långt så att det är ekonomiskt våld för att det ska vara en känsla av att man inte är fri. Bara det att man inte har koll på hur det ser ut. Säg att den ena tjänar väldigt mycket mer, ofta är det mannen, och sen så kvinnan kanske har ett annat, mer vanligt kanske kvinnoyrke då inom vården eller någonting, har mindre pengar att röra sig med. Det kan också vara en väldigt, väldigt ojämställd situation där det kan finnas svårigheter, även om det inte var ekonomiskt våld, utan känslan av att jag styr inte, jag har inte kontroll. Och då är ju mitt tips att man måste ju dels ta kontroll över vad går ut, vad går in, vad går det för räkningar, hur ser det ut. Och bara genom ofta att sätta sig in i ekonomin och ställa vissa krav på den andra personen om information. Redan där börjar jag se hur maktbalansen börjar bli lite mer jämn. Mm. För då kan man säga att jag tycker inte att det känns rättvist att du, pengarna går in på ditt konto och vi har en gemensam kostnadsmassa som går ut till sparande, men sen har inte jag någonting kvar. Jag har inte någonting kvar på kontot. Och då behöver man uttrycka det och säga att det funkar inte så. Utan vi behöver ju en familj. Vi delar ju på allting. Vi delar möbler, vi delar barn. Vi delar livet. Och då måste vi båda två ha samma möjligheter. Så det handlar om att våga komma till den insikten och våga uttala det. Och våga stå för det. Och det är inte så lätt. Men jag menar att jag vill verkligen peppa alla till att våga äga sin ekonomi och ta reda på infon och hur det ser ut, och jag vågar göra det. Det är det första pusselbiten faktiskt.
Jag vet att en av de punkterna som du brukar lyfta är att egen ekonomisk trygghet är inte ett hot mot relationen. Det tyckte jag var intressant. Alltså att om man vill börja prata pengar och man, då behöver man inte vara rädd att nej, men nu vill han skilja sig här, eller nu vill man bort från någonting eller göra saker själv, utan det handlar om att bara ha en trygghet för sig själv.
Ja, bara ha en trygghet och självständigheten och kunskapen om den egna situationen. Det är liksom, det kan ingen ta ifrån en. Och då börjar med kunskap är makt, och makt behöver inte vara fel, och makt, som du säger, det behöver absolut inte leda till att man skiljer sig. Det är därför också det här är mycket bättre att ta upp när man är kompisar. Och när man är vid en bra stund, en bra kväll, en bra dag, istället för att ta upp det i irritation. Och för att det är mycket bättre att sätta sig ner och ha en trevlig stämning kring pengar istället för bråk. Det leder ofta åt fel håll.
Men man kanske måste ha flera såna här money dates, alltså att man träffas och pratar pengar, inte bara innan man flyttar ihop, utan ganska kontinuerligt, tänker jag, i livet.
Verkligen. Så ut där och bjud din partner på en god kanelbulle och en kaffe och prata om hur era pengar ska räcka mer till det ni vill göra i livet och hur ni ska fördela dem och hur ni ska hantera dem och hur det ser ut. Och visa intresse för pengar och ekonomi. Det är varken fult eller tråkigt, utan det är ju faktiskt livet. Eller hur?
Ja, det var dra plåstret. Sluta tycka att det är för känsligt.
Ja, ja, ja,
men det är känsligt så att prata om pengar. I Sverige, religion och pengar, vet du, dit går vi inte.
Jo, men då tar vi, då gör vi väl annorlunda då? Då vi börjar. Går vi över det där. Vi börjar, ja, om, vi börjar göra annorlunda. Det är det enda vi kan göra, eller hur?
Tycker jag låter som en bra grej. Så ja, fantastiskt spännande att få prata med dig, Mia Ingelström, som är, ja, alltså PT i ekonomi. Det känns som, ja, att du behövs.
Ja, det gör jag. Det skulle behöva fler som jag. Jag är den enda just nu, men det skulle behöva finnas fler.
Efter ikväll så, då kanske många tänker, det här skulle jag vilja jobba med. Ja, eller, det är ett stort land.
Ja, jättebra.
Tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig.
Stort tack för att jag fick vara med.
Ha en fin kväll.
Detsamma. Hej då.
Hej då.
Det här är Karlavagnen i P4.
Mitt emot mig här i studion i Piteå så sitter Tilde. Tilde, du håller koll på sociala medier ikväll. Är pengar och ekonomi något som tilltalar våra lyssnare och följare?
Ja, men det gör det. Det finns många historier och knep och knåp, höll jag på att säga. Elisabeth skriver i alla fall, har alltid gjort upp ekonomin i förhållanden. Detta är våra gemensamma utgifter, så är sig våra inkomster ut, dela lika procentuellt plus mat och så vidare för en månad. Resten av din lön är din och samma för mig. Jag lånar aldrig ut pengar, men kan tänka mig att skänka pengar till en vän i nöd. Bråkar faktiskt aldrig om pengar med någon, men däremot så säger jag till mina kvinnliga vänner, spara det du kan. En dag kanske du står utan partner och tyvärr är det då oftast partnern som tjänar mest. Sparar du om så bara 10 kronor om dagen har du i alla fall börjat tänka framåt. Tydliga bud där från Elisabeth. Sandra skriver att jag är ett levande exempel på det här då med att hamna i konflikt om pengar. Jag blev satt i skuld av en annan. Vi gick skilda vägar och jag tog min del i skulden, vilket var 260 000 ish, från noll inkomst till att verkligen ta mig igenom allt. Blod, svett och tårar och inget lån har jag nu. Och idag, 8 år senare, helt skuldfri. Jag kan ändå säga att bråka om pengar är onödigt. Varför bråka om pengar? Man bär ju sitt ansvar över både sin ekonomi och sitt liv. Hon säger att hon har lärt sig väldigt mycket av den här situationen. Idag är jag kontrollnörd på ekonomin. Inget ska gömmas bakom min rygg. Och jag har verkligen lärt mig något, bland annat att ta delad ekonomi, men mötas i de vardagliga utgifterna och prata öppet om ekonomin. Ja, vissa kan behöva gå på hårda smällar för att komma fram till något, men inspirerande att höra. Många som skriver in om olika situationer, fortsätt skriva helt enkelt.
Mm, generös att dela med sig, jag tänker det kan hjälpa så många att tänka till lite i förväg.
Ja, det är ju ett känsligt ämne, så det är modigt och viktigt alla som skriver.
Det här är Karlavagnen i P4.
Men nu ska vi bege oss till Stockholm och till David Vaskori. God kväll.
God kväll.
Uttala ditt efternamn rätt.
Helt rätt. Det var bra.
Men så bra. David, du är legitimerad psykolog och författare. Du jobbar med parterapi och relationsproblem och ikväll så pratar vi om det här med pengar. Och ekonomi är ju ett ämne som många, vi hör att många har konflikter kring. Känner du också igen det i ditt arbete?
Ja, men absolut. Det är en av de vanliga ämnena som brukar komma upp i relationsproblem och parterapi. Just det med ekonomi och pengar, absolut.
Men alltså, jag tänker om man söker hjälp hos en parterapeut eller en psykolog. Alltså hur tar man upp frågan kring pengar? Så kan det handla om att man är sviken eller känner sig otrygg? Eller, alltså, vad stöter du på för olika ingångar till ämnet?
Det kan komma upp en många olika varianter, men en kan ju vara till exempel att vi ser att den ena tjänar mer än den andra och så kommer man inte överens om hur man ska dela upp det. Där den ena kanske tycker att nej, men vi ska betala hälften hälften och den andra kanske tycker nej, men du tjänar ju mer så att du borde betala för mer. Så det kan vara en sån att man inte kommer överens om det. En annan kan också vara till exempel i vissa fall om den ena slösar mer eller tycker, eller den kanske köper saker i smyg, håller saker hemligt. Eller att man tycker olika, att den ena tycker att man ska dela ekonomi och den andra tycker att nej, men jag vill kunna göra vad jag vill för min lön. Så det kan vara många olika. Det där är väl de vanligaste som jag kommer på.
Men jag tänker, som psykolog så är du ju inte också ekonom, utan hur jobbar du för att liksom kunna råda i de här frågorna? Eller får du det till att handla om känslan eller om trygghet och i de samtalen där du möter människor som har konflikter kring pengar?
Ja, men precis. Nej, men det är en bra fråga. Och för i slutändan handlar det inte om pengar i sig bara, utan det handlar mer om kommunikation, konflikthantering. Så att det är samma principer när man jobbar med de här svårigheterna som när man jobbar med många andra svårigheter. Att inte kritisera, att kanske kunna prata på ett bra sätt med varandra utan att man går in i affekt och att man står och skriker åt varandra. Så att det finns lite olika saker som man kan göra. En sak kan till exempel vara att om man hamnar i affekt och både handlar om konflikt som är eskalerande, att man istället försöker avsätta en tid när man har det bra, när man är på bra humör, och att man tar upp sakerna. Man brukar prata om jag-budskap, att man pratar mer utifrån sig själv. Så här tänker jag, så här känner jag, det här vill jag, istället för att men du gör ju alltid så där, eller hur kunde du göra så där, och så går den andra in i försvar och så kanske det handlar om en eskalerande konflikt. Så det är en sak man kan göra.
Börja meningen med jag istället för du alltså. Mm.
Ja, men precis, så den är väldigt bra. Och den använder man inte bara när det handlar om ekonomi, utan det kan handla om vad som helst egentligen. En annan är att man lyssnar och bekräftar. Man brukar prata om validering då. Att när den ena berättar om jag känner så här, tänker så här, att den andra tar sig tid att lyssna klart och kanske fråga, men okej, har jag förstått det rätt i att du menar så här och så här? För då blir den andra, känner den sig bekräftad och validerad, och då kommer den också sen vilja lyssna tillbaka på när den andra berättar någonting. Så är det också en väldigt bra sak att göra. Och sen också det här att tänka att det handlar inte om pengar i sig bara, utan som du var inne på, det kan handla om trygghet, frihet, rädslor, så att det kan stå för någonting annat. Och att också att man också pratar om det. Vad betyder pengar för dig? För det kan betyda olika för olika personer, att man försöker förstå vad det betyder för den andra.
Man kan ju också komma med en historia, såklart, det gör ju alla, men att man har varit med om någonting i livet som har varit på ett eller annat sätt traumatiskt kopplat till pengar. Alltså man kanske kommer, man har varit med om mamma pappas sätt att lösa eller inte lösa saker och så vidare och så vidare.
Ja, men precis. Så det kan vara till exempel att man har haft en dålig ekonomi i barndomen, att man är rädd för att hamna där igen, eller det kan vara att man har blivit lurad eller sviken med pengar tidigare i en tidig relation, eller att någon kanske känns utnyttjad i en tidig relation. Och allt det där är bra för den nya partnern att veta, så att man förstår vad den har med sig och varför det kan komma upp. Och också att den personen som har de här svårigheterna också jobbar med sig själv, kanske i en terapi, eller förstår vad det egentligen handlar om. Att okej, nu dök det här upp nu, men det kanske handlar om gamla saker som jag behöver bearbeta och lära mig att förstå mig själv bättre. Och så.
Jag var i kontakt med en person som jobbar på vår lokala bank här i Piteå, som berättade att väldigt mycket oro och stress och faktiskt också psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är kopplat till pengar. Att barn oroar sig väldigt tidigt för pengar, och att man har märkt att det här är någonting som eskalerar. Har du hört talas om detta?
Ja, men precis. Så att det kan ju börja tidigt, till exempel i skolan, så kanske man vill ha vissa kläder och man vill ha saker som andra barn har, eller redan tidigt med, det kan vara tv-spel, dataspel, att man jämför sig med andra. Mm. Och pengar är ju också, det handlar om status, det handlar om att tillhöra, det handlar om jämförelser. vem som har gjort vad och vad man kan göra och inte göra och så. Så att det kan vara, och ibland kan det vara att föräldrarna kanske pratar mycket om att om pengar och ekonomi och så hör barnen det och så tar de med sig det. Det blir ett eget problem, för det kanske hör föräldrarna bråka om det eller att det skapar en oro hos dem kring pengar.
Men vi berättade tidigare i kväll i programmet att det är färre som skiljer sig idag, men däremot är det väldigt långa köer till er som är terapeuter och psykologer, och att man menar på att man inte skiljer sig kan också bero på att man inte har råd helt enkelt, man är fast i boenden eller man kan inte lösa det ekonomiskt. Hur tänker du när du möter du par som helt enkelt inte kan komma loss från varandra för att man är låsta i en ekonomi?
Ja, precis. Det är ganska vanligt, för att ofta är det de här praktiska bitarna som blir ett hinder till en separation. Så vissa känner att, nej, men att man vill separera för man tycker inte att relationen är så bra. Man kanske försöker på olika sätt. Men så är det just det där, att ja, men hur blir det när vi ska sälja det här huset eller lägenheten? Kommer jag råd med någonting själv, med min lön och något som är stort nog? Vi ser att man har flera barn. Det kanske man också behöver ha så att man har tillräckligt med flera rum så att barnen kan bo hos en varannan vecka och så vidare. Och då kan det bli en stor sån här, ett hinder kring det. Så jag tror definitivt att ekonomi kan vara ett hinder till separationer, och just det praktiska kring det. Och ibland är det också att det känns krångligt, just att aha, ska vi behöva göra det och det, och så kommer det bli det här med bodelning och bara att tänka på de här jobbiga sakerna gör att man undviker det. Men om det är så att man har gått i parterapi och man har provat och testat, men det är ändå en liksom, relation som man inte ser något hopp i och man mår dåligt i den och den kanske är destruktiv, så är det ju bra att börja ta tag i alla de här sakerna. Och det brukar jag rekommendera att man gör liksom, lite i taget. Att man delar upp det i många små delmål, så att säga. Att, idag ska jag ringa det här och kolla upp det här, och idag ska jag prata med jurist, och idag ska vi kolla det här med mäklaren. Och så att det inte blir som ett berg som man inte kan klättra upp för, utan att man istället tar små steg lite varje dag.
Och när man har rätt ut betat av de här frågorna, då kanske man får lite mera översyn. Vissa saker kanske inte är så fruktansvärt oöverstigliga som man har tänkt när man ligger och snurrar på natten och inte kan sova.
Ja, men precis, det är ju ofta så. Alltså man kan ju dra den här jämförelsen med att många som tänker bara på att man ska dammsuga hemma, då kanske man gör det till en jättestor sak, och sen när man väl gör det så märker man att men det var inte så farligt. Och det är lite samma princip med det här också, att man bygger ofta upp saker mentalt och man tror att saker, det finns ju tankefällor som katastrof, tänk, eller att saker känns jättejobbiga, men när man gör lite i taget generellt så brukar det oftast bli bättre.
En sista fråga, eller jag tänker så här, vi lär oss hela tiden, kommunicera, 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 det är jätteviktigt. Men min fråga till dig är, tror du att par eller människor söker sig till samtalsterapeuter eller psykologer för sent? Borde man göra det tidigare, apropå att skjuta upp saker?
Jo, men jag tror generellt att det är bra att söka hjälp i förebyggande syfte. För det är lite så, inte bara i parterapi utan generellt, att man ofta väntar med att söka. Och ibland är det också så att att vården så där väntar med att vi ger hjälp till de som har allra störst behov, och det är de som har det svårast. Men att man istället tänker att vi tar tag i de här sakerna som är små nu innan de blir stora sen. För får man till de här rutinerna, att man kan ta upp jobbiga samtalsämnen, man kan bekräfta varandra, man kan lyssna, man kan prata, man kanske har en tid varje dag eller varje vecka där man pratar med varandra på ett bra sätt, då kan väldigt mycket lösas, så att det inte behöver bli stora eskalerande konflikter senare. Och så.
Bra, bra. Bra råd, men om man ska säga så här, om vi ska försöka, finns det något vanligaste problem som folk har eller som kommer?
Just kring ekonomi?
Ja.
Ja, men precis. Nej, men det är något om vi var inne på det här, hur mycket man ska stå för, så där att den ena tycker att den andra man tycker att man ska fördela det på ett annat sätt. Men sen kan det också vara till exempel, vi ser att man har gemensam ekonomi eller så här delad, att vad man ska göra, så där, hur ofta ska man resa, för folk är olika också. Vissa tycker om vissa saker, tycker att man ska prioritera vissa saker, och andra tycker att man ska prioritera andra saker. Så just det här att hur man ska prioritera kring olika saker, hur man ska dela upp det, hur mycket man ska stå för olika delar och hur man ser på det här med pengar generellt. Mm.
Ja, det känns som att det är bra att vi söker hjälp, vi människor, och tar mod till oss och vågar prata med varandra och kanske ibland tillsammans med något proffs.
Ja, men absolut, absolut. Man ska inte vara rädd för det. Och det är också en sån sak som man kan bygga upp mer innan. Ja, hur kommer det bli, och vågar vi prata med en till person, eller att det kanske känns lite pinsamt eller jobbigt att ta upp problem, eller man tror inte att det kommer kunna hjälpa. Men att man ändå ger det en chans. Jag tror att de flesta som går i partiet brukar känna att det ger någonting bra i slutändan.
Stort tack till dig, David Vaskori, som är legitimerad psykolog och författare.
Men tack själv.
Det här är Karlavagnen i P4.
Men nu så ska vi faktiskt slå ner våra vackra Karlavagnen-vingar i Kungälv och prata med Silla. Hej Silla.
Hej, god kväll. Hejsan, hej.
Hej, hur mår du?
Jo, det är bara fint ikväll, det är bara fint. Jag tänkte, jag kände för att ringa till Karlavagnen idag, så ni är ett väldigt bra program, får jag börja med att säga.
Ja, vad roligt. Jag tycker det här är så spännande. Ekonomi och pengar, det är svårt och lite känsligt, men det kommer så många bra tankar från er lyssnare som ringer in. Alltså, helt fantastiskt.
Ja, jag tycker det är ett väldigt intressant ämne ni tar upp, och ekonomi, det är ett väldigt brett ämne. Men jag tänker liksom den här frågan idag när man skaffar barn och så.
Mm.
Lite grann vad framförallt kvinnan kanske ska tänka på. För ofta är det kanske att det kan ju se olika ut i olika förhållanden, äktenskap, hur inkomster ser ut.
Så är det. Så kan det vara. Mm. Ja.
Och har
du erfarenheter kring detta?
Ja, jag har en väldigt bra grej som jag och min frätsamma gjorde. Vi har två barn idag. Och när jag skaffade mitt första barn, nu är min äldsta då, min son, han är 25 år idag. Mm. Men det var det bästa jag har gjort. Alltså då. Jag jobbade nog mera då när han var liten, så jag jobbade lite på kvällarna. Så jag hade liksom, jag behövde inte ta ut hela min föräldraledighet och vara hemma på heltid. Och då sparade jag sparade dagar, så jag kunde vara hemma mycket längre.
Kunde du jobba hemifrån, eller menar du att du kunde åka iväg på jobb när din man var hemma?
Jag hade det rätt så tur. Jag jobbade som säljare, så jag var hemma hela dagen med min son. Och sen när min förrättare man, då pappan till sonen, kom hem då på eftermiddagen, så åkte jag iväg och jobbade kvällen några timmar bara. Jag jobbade 3,5 timmar som säljare, så kom jag hem. Jag åkte kanske vid 5 och kom hem vid 9:30 på kvällen då, med restid och så.
Mm.
Men jag säger till alla småbarnsföräldrar, det var så roligt att ha det upplägget. För jag var hemma, det var jätteroligt att vara hemma med min son hela dagen. Vi var ute på aktiviteter. Men samtidigt var jag i kontakt med arbetslivet.
Mm. Mm.
Och jag kände mig liksom arbetsgivande. Man liksom gjorde ett bra jobb på jobbet, och det var roligt att komma hem igen. Och det var roligt att gå till jobbet när man var hemma med sonen på dagen. Du förstår, jag tänker, det blir liksom så positivt. För jag ser idag, jag tror fortfarande det är så att det är oftast det är kvinnan som är hemma liksom till större del. Men jag vill få fram lite grann det här att även männen då, de är oftast hemma när barnet blir äldre sen.
Mm. Men just det där med att man, alltså jag tänker de timmarna du jobbade, vad det bygger på, dels ekonomin, vilken skillnad det gör, men som du säger också för din egen liksom självkänsla, och att kunna liksom, ja, men vara ute och träffa vuxna och göra ett jobb, inte bara vara hemma. Men jag tänker bara för en sån sak som pensionen.
Ja, det var just det. Nu hann du lite före där. Det var just den jag skulle komma in på. För att pensionen, den är ju jätteviktig också. Så jag har ju inte, nu har jag också min dotter, den yngsta, hon är 21 då. Och så jag jobbade inte lika mycket när hon var liten då, som jag gjorde när sonen var liten, det första barnet. För när jag fick mitt andra barn, min dotter, så kunde min förrätta man inte vara hemma lika mycket då på det sättet. För då, så att det funkade inte lika då. Men just pensionen som du säger är viktig, och sen det framförallt som kvinnor ska tänka på, det är att man har jobbat upp en högre inkomst när man skaffar barn.
Mm.
För det är föräldrapenningen också som är viktig där.
Just det, för den grundas ju på den inkomst som du, som du har.
Ja.
Och vad många delar det är att tänka på.
Ja, men jag kände verkligen att jag var med. Liksom, jag hade en bra inkomst innan jag skaffade barn. Och, det, och sen kunde jag då jobba lite också. Det var liksom bra hela vägen på något sätt. Och jag kunde, våran son började inte på förskola förrän han var 2,5 år.
Mm.
Så att den tiden var så rolig att kunna vara hemma längre med barnet då. Min dotter var också 2,5 år när hon började.
Så att, men Cecilia, vilken energi du måste ändå ha eller hade. Alltså att vara hemma med småbarn hela dagen och sen, även om du nu säger att du bara jobbar 3,5 timmar, men ändå att orka.
Ja, jag har en väldigt stark energi. Då är jag 55 år och har inga småbarn liksom så. Så att jag bara väntar på barnbarn snart när mina barn har liksom gått färdigt till studier och sådär. Så jag ser verkligen fram emot den tiden liksom och börja starta om på nytt med barn, med fast barnbarn. Men jag har en fruktansvärd energi, det har jag. Och det kommer jag alltid ha liksom och så.
Det är en tillgång.
Ja, så att det men det är... Som sagt, så det rekommenderar jag den lösningen om man kan lösa det så. Framförallt så har vi många föräldrar idag jobbar ju oregelbundna tider och så. Då jobbar inte jag inom vården, men jag hade ändå möjlighet att jobba kvällar ändå. Så jag tror att det finns ganska stora chanser för många att göra. Gå in och jobba lite då och då så där, och ändå dryga ut sina föräldradagar då.
Men du beskriver att ni är skilda, du och barnens föräldrar och så, men bråkade ni om pengar?
Nej, vi bråkade aldrig om pengar. Vi var, så det tog jag upp lite med en kollega innan du ringde upp här. Det är lite så, jag råder alla föräldrar till att det kan ju ofta vara så att man har olika inkomster, det är väl det vanligaste så. Men jag rekommenderar att var och en, när man har delat på utgifterna, så gjorde jag och min för att en man, pappa till mina barn, då har var och en sin ekonomi. Så att man inte bara delar alla pengarna rakt av sådär liksom. Så var och en ska ha en egen ekonomi. Det är nog, jag jobbade på bank tidigare också.
Ja, då förstår jag att du har koll.
Ja.
Så det, nej, men vi pratade ju med en sån här PT, en personlig tränare i ekonomi som gav tipset att ja, men naturligtvis ta någon sån här, prata innan det börjar komma bråk. Alltså gör upp innan vad man har för liksom förutsättningar och vad man har för tankar kring pengar. Så att man tidigt i en relation vågar prata om de sakerna. Ja, men... Ja. Man ska ha delad ekonomi, vad ska man ha gemensamt, vad har man för förväntningar på sparande eller vad man ska göra, hur ofta man ska åka på semester och så vidare. För att, ja, det kanske inte är så tokigt.
Nej, men precis, det är viktigt att man liksom bra kommunikation framförallt då. Så. Och sen kan det vara så ibland när man går in i förhållande och äktenskap att den ena har med sig mer pengar in i bot eller man ska säga, och då... Det kanske inte är så roligt att skriva papper då när man går in i en relation, men det kan ju vara viktigt i sådana lägen då att man tänker på det också.
Ja, men kanske bättre då att göra det så att säga, så att innan livet sätter igång och men barnen och ja, men allt som kommer sen rullar det ju på bara den.
Ja, nej, man vill ju inte tänka på sånt då, kanske juridik och så liksom, men jag är ingen jurist, men jag känner sådana som jobbar som jurister och de är ute och föreläser om just detta, så att det är lite grann vad man ska tänka på just när man köper bostad och lite sådär.
Men är det här någonting som du försöker prata om med dina barn, att de ska ta med sig in i sina relationer och så? Att...
Jag behöver inte prata med dem, för de har varit med liksom väldigt... Min förälder är en egen företagare, så de har liksom lärt sig ekonomi från första början. Då. Så de är nog ganska så pålästa, båda mina barn. Så de... De behöver, men det jag tänker med ekonomi, alla barn får kanske inte ekonomi så. Vissa barn kommer mer i kontakt med det hemma och så. Får mera liksom utbildning av föräldrarna på området, medan vissa barn kanske inte får det. Och då kan det vara bra att de satsar på ekonomi i skolorna kanske och undervisar. Det förekommer ibland att banker går ut och undervisar på skolorna om ekonomi.
Jo, jag har hört talas om det också. Våran, till exempel ja. Lokala bank här i Piteå gör det också. Där har jag hört att de pratar väldigt mycket om att barn och ungdomar mår väldigt dåligt idag och har mycket stress kring pengar. För de är så utsatta dels av mycket reklam och det erbjudanden ja. Om sms-lån och man jämför sig om man ska ha prylar. Och det är ju en väldigt liksom, konsumtionshysteri ja, på sociala medier.
Och de ska jämföra sig. Jag är glad att mina barn är så stora idag. Min dotter, den yngsta, hon läser på universitet. Och min äldsta har precis gått ut universitet då. Men jag är glad. Jag tänker, många har det nog väldigt tufft. Många ungdomar idag som går på grundskola, gymnasium och så. De ska hela tiden ha de senaste kläderna. Det ska vara smink och allt vad det är. Va? Det är för flickor, tänker jag nu då. Så det är nog väldigt tufft.
Ja. Men en annan sak som jag har tagit upp här ikväll, det är ju att idag så har man märkt att det är färre som skiljer sig, men man också tror att det kan bero på att man har helt enkelt inte råd. Man fortsätter leva tillsammans för man är fast i ett boende eller man kan inte ha råd att skaffa något eget boende och så vidare. Vad tänker du när du hör talas om det?
Det köper jag ganska ordentligt. Jag köper det konceptet, för det tror jag det är så faktiskt som du säger. Det tror jag faktiskt att det är så. Ja.
Men så var det inte för er, utan du kände att jag kommer klara det fint att leva själv.
Ja, jag står på helt egna ben idag. Jag har levt faktiskt själv sedan jag var, nu är jag 55. Jag har levt själv i 15 år. Så att, men det har gått jättebra och så att jag lever fortfarande själv. Så det går ju bra.
Ja, du är trygg med din kunskap kring ekonomi och pengar och...
Ja, på något sätt, och sen har det väl varit lite tufft vissa tider så där liksom, så även när man lever själv och så, men just nu känner jag bara att allt är på topp.
Vad härligt. Men är det inte också, Silla, en ganska härlig känsla, en styrka att veta att jag är min egen, jag klarar mig själv?
Ja, men precis, absolut. Och sen är det väl så här, jag har det roligaste jobbet idag som jag aldrig kom. Det är det roligaste jobbet jag har haft någonsin. Så jag har liksom väldigt svårt att sluta jobba när jag är 65.
Vad är 69, det för jobb, måste man ju fråga.
Jag jobbar som säljare på ett företag då. Så det är väldigt roligt. Och jag trivs väldigt bra med det och så. Men jag har haft jag vet vad det gäller att kämpa i arbetsliv. Man får aldrig ge upp liksom. Man måste hela tiden vara på liksom och så. Och det har gjort mig till en bra småbarnsförälder också, när jag hela tiden har det här drivet i mig liksom.
Mm. Inte bara en bra säljare, en bra småbarnsförälder också.
Ja, jag har fått ihop det bra på något sätt liksom. Så jag skulle kunna tipsa många föräldrar liksom så. Nu känner jag inte så många som har småbarn då. Jag känner inte så många med bekantskapshälsa som har småbarn.
Tur du ringer till Karlavagnen. Det är många av olika åldrar som lyssnar nu.
Ja, men det kan jag tänka, Mattias.
Det här är ju Sveriges största samtalsrum, vet du, Silla. Så att det är som en jätteanslagstavla där vi kan både medverka men också tjuvlyssna på andras härliga berättelser. Det är så himla fint med det här programmet.
Ja, precis. Ja. Nej, men ekonomi som du tar upp ikväll, jag tycker det ska pratas mer om ekonomi. Och framförallt även ute i tv och så. De ska ta upp, de pratar om ekonomi, det har de gjort senast ikväll nu om valet och så. Men det ska tas upp mer kanske om privatekonomi och
absolut.
Så. Det missas väldigt mycket om det, tror jag.
Men det är lite nästan tabubelagt och lite känsligt och så. Men, och jag menar, de här stora frågorna som handlar om nationalekonomi eller sänkta skatter och så vidare och så vidare. Jag tror att prata om ekonomi på ett sätt som ligger nära människors vardag är något som du säger viktigt. Så vi får göra det oftare. Jag ska ta med mig det.
Sen har jag liksom, jag har fått den ifrån en nära anhörig, en fråga så som jag har fått då. Det är lite hur det ser ut i dagens läge, vilket som är vanligast. Är det vanligast att ett par har samma inkomst, eller är det vanligast att den ena har hög inkomst och den andra har lägre? Så det var en väldigt svår fråga. Jag tror att det är en väldigt blandning där, tror jag, på olika ekonomier. Så.
Det är det nog. Jag vet inte heller om vi har något svar på den. Vi får göra lite research här under sändningen och se om vi kan komma fram till någonting.
Men en sak jag måste lägga till, det är att det är väldigt viktigt. Jag tror att det är ganska vanligt. Det var vanligt för att den som tjänar mer kanske står för mycket kapitalvaror. Medan den som kanske tjänar mindre står för förbrukningsvaror, vi säger mat och sånt som man inte kan ha bevis på sen.
Och det blir ju en fälla.
Det är en fälla, så det står härliga till, ja.
Så man handlar mat hela sitt liv, och så sen när man ska, om man ska separera, då bara, vänta nu, han köpte soffan och tvn och sängen och bilen. Och bara, du har inte betalat för någonting. Bara, jo, mat i 30 år.
Precis, ja, just det. Ja, det är något som alla behöver vakna på, tror jag. Så att det,
ja, bra, ja, sista tips.
Det kanske har blivit bättre med det på senare år mot vad det var förr, kanske då.
Ja, du, om man registrerar alla matköp när man får, du vet, man får ju det där på sin lilla bank när man ser vad man har handlat mat för, då vill man ju svimma varje månad. Ja. Så att det finns ju faktiskt sparat på så vis idag. Det gjorde det kanske inte förr i tiden.
Nej, precis. Nej, men som sagt, det är en fråga jag ställer mig ganska ofta, hur alla löser det och så liksom. För nu har jag ju inte så mycket att jämföra med, man lever själv som jag har gjort ett tag. Så. Men jag tycker alla föräldrar och så, och jag tycker alla kämpar verkligen. Och jag tror det går bra för de flesta ändå. Jag tror att det är bra kommunikation, bara så tror jag är grunden till mycket.
Det var jättemånga fina tips, Silla, och tusen tack för att du hörde av dig till oss.
Ja, tack för ett bra program nu, och ha en fortsatt fin kväll.
Tack detsamma till dig. Hej, hej.
Tack så mycket. Hej, hej.
Det här är Karlavagnen i P4.
Nu ska vi till Söderhamn och vi ska prata med Malin Strömberg. Hej.
Hej.
Hej, vad fint att du ringer. Vad har du för tankar kring det här med pengar och livet?
Jo, jag har tänkt, det är mycket så att jag har liksom kunnat tänka på det, och så stod jag och lyssnade nu på radion ikväll och men hörde när du pratade om ekonomi och att det är liksom en viktig fråga för många. Och jag har väl tänkt liksom att pengar är, att det är liksom, ja, nu blir jag lite nervös här. Ja,
nej, men ingen fara.
Jag har tänkt liksom att man här i Sverige, att vi liksom alltid har haft det väldigt bra. Och att vi liksom ens har kunnat tänkt liksom, och kan tänka på att pensionsspar och sparande överhuvudtaget, och att jag kan tänka liksom att det inte alltid, det ser inte ut så för alla.
Nej, men att vi ibland litar på systemet, att det funkar och så.
Ja, och jag tänker mycket på, jag har vänner från bland annat Syrien som har flytt hit, och de har liksom ett helt annat tankesätt liksom när det kommer till, jag tänker det här, ja, men som du sa, man pratar inte om pengar gärna kanske i Sverige, man frågar kanske inte gärna om att låna pengar.
Nej.
Och men jag kanske tänker också att, jag vet inte, jag har tänkt mycket på det där att vi liksom, vi vet inte hur lång tid vi har någon av oss här i det här jordelivet. Och jag tänker att nu, det var som jag sa med hon jag fick prata med innan jag kom in, att jag är ju kanske fel person att prata om ekonomi, för jag är en slarver.
Nej, men då är du precis rätt att prata med Malin. Vi älskar att prata med alla typer av människor.
Ja.
Jag tänker det finns nog både slarviga och ordentliga sidor hos oss alla, tror du inte?
Ja, absolut. Och jag menar inte att man ska, absolut att man ska ha ett sparande och att man kanske ska tänka pension. Men jag tror att liksom också att det är inget fel att hjälpa en vän eller en medmänniska eller en granne och liksom låna ut pengar. Jag tycker inte att pengar har något värde riktigt på det här sättet.
För dig, där är du generös. Ja.
Nej, inte generös, men att jag kanske tänker att vi, som jag sa det här också, men det är mycket oroligheter runt om i världen nu, och jag tänker mycket på det liksom, vi är ju inte säkra här heller liksom. Nej, vi vet inte. Nej.
Men jag menar, generös är ditt sätt att tänka. Alltså, du tänker, du väljer liksom att gå med hjärtat där.
Ja, kanske. På gott och ont. I allt. Ja.
Har du hamnat i situationer där du har hjälpt andra, alltså hjälpt lite för mycket än vad du egentligen hade råd med?
Ja, absolut. Men väldigt många människor i min närhet på olika sätt har hjälpt mig också. Mm. När jag har varit behövt det. Och, jag tänker att, eller så upplever jag det, att det är de som har minst som är de mest generösa.
Det tror jag du har någonting.
Ja, det kan vara så.
Men vad fint att höra att du har också fått stöttning när du har behövt.
Absolut.
Tänk att det är så fantastiskt när vi kan hjälpa varandra. Och när, om vi har möjlighet att göra det, såklart även ekonomiskt.
Ja, jag tycker vi borde göra det mer.
Mm. Och sen kan det finnas, säkert om vi ser att de som har skrivit i sociala medier eller någon som hade kommenterat att man inte lånar ut pengar och så, men det kan ju hända att det är människor som har blivit lurade eller blåsta eller känt sig utnyttjade. Så alla har ju liksom sin resa i det här eller sin erfarenhet, så man kanske fattar ett beslut, jag kommer aldrig låna ut pengar mer för att man blev lurad. Det finns en sorg i det kanske. Kanske egentligen inte pengarna är det viktigaste, utan att man blev ledsen eller någonting, jag vet inte.
Nej. Nej, så kan det vara, absolut. Alla är vi olika och bra är väl det.
Mm. Men din erfarenhet är att du har kunnat känna att du kan hjälpa människor ibland, och du har också själv fått hjälp när du har behövt det.
Absolut.
Vad tror du, Malin, att det är, varför är det så himla känsligt att prata om pengar, och särskilt alltså, att det känns som att det är det i Sverige?
Ja, så känns det. Jag vet inte varför är det egentligen. Nej, det är bara någonting. Man pratar inte om det liksom. Jag vet inte varför, alltså, som att det är någonting fult.
Mm.
Men jag kan inte svara på varför. Men när jag satt nu innan och tänkte så här, vi får se om jag kommer med. Mm. Och då så kom jag att tänka på det, bara kom upp i mitt huvud. Så det var en kille, han Christian Gidlund.
Mm.
Han sjöng i en grupp som heter, är det Sugar Plum Fairy?
Absolut, jag har läst hans bok, fantastiskt.
Ja, och det, jag tänkte på det på ett ungefär, och liksom, det där är någonting som jag tycker är så fint, det som han sa, och klokt. Och han sa någonting med ungefär att kanske får vi bara den tiden här på jorden som tilldelats oss. Och därför ser jag det så tydligt nu. Jobba inte för mycket. Bråka aldrig om pengar. Låt aldrig känslorna stanna på insidan. Våga säga ja, våga säga nej. För paradiset kan vara en plats på jorden.
Åh, Malin. Tack för att du reciterar Gillen. Ja, den. Alltså, för alla som inte har läst den boken, gå på Bibeln och låna den och läs den. Mm, väldigt fin.
Ja, han har mycket, mycket klokskap. Ja, en verkligen. Tanke bara liksom i allt.
Ja, men, och du har ju så rätt. Det här att bråka om pengar eller alltså fastna i små saker medan vi lever. Och som du sa, vi vet ingen av oss hur lång tid vi har här. Så låt oss bara göra det bästa av det och snälla mot varandra.
Ja, och vara lite mer snäll och inte ta livet på för stort allvar.
Nej.
Kanske.
Visst är det så, ja. Det är boken I kroppen min som du läste från.
Ja, det där har liksom fastnat. Jag tycker det är så fint.
Mm. Men Christian, jag hoppas säga, var han i närheten av dig? Han var väl från Dalarna också, va?
Ja, nej. Bara att jag tycker om deras musik. Och sen att jag tycker att när jag läste och liksom, hur mycket liksom fina tankar han hade. Och när han skrev väl det där och när han hade cancer. Och, ja, han visste väl att han skulle dö.
Ja, precis. Men många tänkvärda saker du ger oss, Malin. Jag är jätteglad att du ringde, att du tog mod.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Ja, vi är tacksamma. Ha en fin kväll där. Nu lever de här orden kvar i mig nu.
Ja.
Och dina också. Ja,
ja. Det bra. Och så gott tack. Sen.
Ja, detsamma. Ja. Hej.
Hej, hej.
Det här är Karlavagnen i P4.
Du lyssnar på Karlavagnen i P4. Jag heter Lis Skarin och nu ska vi åka till Laholm och prata med Lars Nilsson. God kväll, Lars.
Jag stängde av högtalaren för att hon sa det bättre kanske.
Ja, men du, det var mycket bra jobbat.
Ja, jag hör det så pass ändå, nu tror jag.
Ja, Du får be mig upprepa annars, Lars.
Ja.
Hur är läget med dig?
Jo, då, det är väl bra. Jag lyssnar mycket på Karlavagnen för jag tycker den är bra.
Det är vi glada för.
Det är därför jag har problem med syn också, så det är därför det är inte mycket tv.
Det är bra med radio. Det blir mest Karlavagnen
och program på radio mycket.
Fint. Fint att höra för oss. Mm. Men du, vi pratade ju om pengar ikväll.
Ja.
Och det här med relationer och pengar i livet och så. Vad har du för tankar kring det här temat?
Nej, jag diskuterar just med henne om att vi har ekonomi bägge två. Va? Men jag hjälper henne med räkningar och sånt. Vi har räkningar ihop, fast jag hjälper henne. Hon har inte så lätt för att göra räkningar och så. Va?
Vem sa du? Med vem pratar du om?
Med fru.
Ja, din fru.
Mm. Så jag hjälper henne, förstår du, med räkningar. För när vi får dem så fick in ihop gemensamt, så får vi allihopa.
Okej. Okay. Har ni alltid gjort så? Eller har ni gjort det på senare?
Ja, sen vi, jajamän, alltid.
Och hur är det för dig?
Jag har gjort det.
Mm. Känner du liksom ett tufft ansvar också att du ska ta hand om bådas ekonomi?
Nej, det är bara det att, nej, då det, hon tycker det går bra så att.
Mm. Och hon litar på dig?
Bara. Ja. Sen har vi ju det att vi har ju sånt som vi sparar både på pensionsförsäkringar och sånt också.
Mm.
Det jag behöver inte göra längre, för jag är ju så gammal så jag ska inte göra det längre.
Men du, Lars, har det alltid varit så att ni har varit transparenta och öppna och pratat om pengar? Att det har inte varit känsligt för er?
Det är problem. Det är klart om det stör utgifterna, så det är väl det då. Om det stör utgifter, annars har vi inte diskuterat så mycket om det, tycker jag. Nej. Det är mer en större grej som man måste göra.
Mm. Men eftersom att du tar hand om räkningar och sånt, känner du då ett ansvar att bolla med din fru, alltså, så att hon är med på vad som händer när du sköter
ekonomin? Ja, hon kan inte så mycket med det där och skriva det, så därför gör hon inte det. Va?
Nej.
Det där man ska skriva sådana när man skickar.
Mm.
Så inte så mycket av det, så jag brukar göra det. Mm. Sen tittar hon på de räkningarna och går igen, hon tittar hon på dem också. För att
men vi har ju olika uppsäger. Styrkor här i livet, eller hur?
Ja.
Så det är ju bra att en i en relation kan...
Vad sa du, förlåt?
Jo, jag sa att det är ju bra att en person i en relation kan hålla det.
Jag läste ekonomi, det.
Aha, okej.
Okay. Jag läste vetenskap.
Mm.
På ett många år sedan. Så att nej, så det är vi gör så att vi sätter av pensionsförsäkringen också till henne, och sen så sätter vi upp en slant på vårt konto, så va.
Mm.
Så vi har lika mycket på vårt då, va. Så gör det andra ju till era du över pengar, så ibland så kan det hända att vi tar ut en fika och så där. Det händer ibland att vi gör så.
Ja, vad bra.
Ibland.
Men Lars, är det viktigt för dig? Känner du en trygghet och en lugn och ro i kroppen när du har koll på pengar och räkningar?
Det känns
och sånt?
Bra då, tycker jag.
Mm.
Gör det. Det var att nu är klart ibland händer så att det kan väl bli lite knöpigt någon gång, men att det har gått rätt bra för de mesta, tycker jag.
Men då är du duktig på det.
Vissa månader är mer ibland.
Ja.
Vissa månader är det högre. Det
så är det ju. Och hur tycker ni att det är idag? Är det svårt att klara det? Eller blir det sämre tider? Eller känner du att det
är... Rätt så hyfsat, tycker jag.
Mm.
Det är lite tid när man har pels. Så där, det blir det dyrare när man har sådana grejer.
Mm. Men ikväll har vi pratat om att många människor tyvärr bråkar om pengar. Vad tänker du när du hör om det?
Ja, det är inte så bra. Det ska inte vara. Det beror på hur mycket... Om hon ska ha jättemycket, så det blir dyrt på så sätt, tror jag. Annars så tycker jag inte man ska... Det är dumt, tycker jag. Egentligen. Man får titta på vad det blir för något.
Mm.
Så jag menar, det var ju samma som vi har ätit på stället. Min fru är nu för ett tag sedan. Det skulle hon ha tag på en grej, men så tycker jag varför dyrt att skaffa det på ett annat ställe så billigare.
Ja, just det. Man får kolla
samma,
upp lite.
Samma produkt ungefär, men vi fick den billigare.
Ja, det är smart. Man, ska, man får inte vara för snabb.
Nej, vi sa det att det var för mycket, så sa det vi gick på ett annat ställe så... Den där borta billigare.
Mm.
Så man kan ju runt så, va.
Men du, alltså, Lars, Ja. Jag tänker att nu är det ju inte så säkert i ert fall, men vad tänker du om det här när en person har koll på pengar och den andra inte har det? Det kan ju finnas de som också utnyttjar den situationen.
Ja, det händer ju. Det är så att jag förstår. Mm.
Det är ju olyckligt.
Ja, det är inte bra. Ja. Så det ska inte vara. Ja.
Nej, men sen det är klart, när man lever man tillsammans så måste man ju kunna lita på varandra.
Ja, vi gör det också. Vi har ju bott ihop ända sedan vi, till nästa år, vi har bott här i 40 år.
Oj! Ja, det är bra. Det är många år.
Ja. Så vi gifte sig nu till 8.
Ja, ni har länge. Några år på nacken tillsammans.
Ja.
Och vad gör ni, sa du, om ni ska nu unna er någonting och göra något,
ja,
fint
det,
tillsammans?
Man, om det är stort grej så kan vi försöka hjälpas åt. Annars är det någon sån här grej som vi fikar och sånt, det kan vi passa på. Det gör vi någon gång. Det händer ibland att vi utgår och så tar vi en fika.
Ja, det är fint.
Hon går rätt mycket nu, för hon har ju haft problem med diskboxen. Hon har fått gå ut rätt mycket nu. Mm. Också. Så vi har gått rätt mycket. Vi har börjat att fortsätta göra mycket nu.
Hålla igång kroppen.
Ja.
Ja, det är bra.
Så sagt, sen är det så handlar så. Mm. Jag har inte haft bil på många år.
Nej, det kostar ju mycket också.
Ja, vi är närmare på landet också. Närmare. Jag är inte långt till affär.
Då får man ta en promis dit. Om man orkar bära kassarna hem.
För man, det blir för mycket. Man får ha, som man kan lägga grejer. För det är bättre, ja, det är med cykel och cykelkvar.
Ja. Ja. Ja, men Lars, vad fint att du ringde in och delade ditt och ert perspektiv om hur man kan hjälpas åt med ekonomin också.
Och till att jag kommer fram nu. Jag kom fram på deklarationen innan.
Du kom fram på?
Något år sedan.
Jaha, när vi pratade
det
om...
Det var när de diskuterade om man skulle göra med deklarationen.
Aha, okej. Okay. Vad bra. Då har du varit med tidigare.
Bitar. Man kan lägga bitar så man får mer av... Mm. Man delar det på olika, många säger att de tar livet ut. Man kan även dela det på, vi satt i 20 år på mig och då får man mycket mer ut.
Okej, okay. Ja, men du är värsta ekonomirådgivaren här i Karlavagnen, Lasse.
Jag har gjort sånt, jag gjorde så, förstår du. Tre bitar hade jag, så delar jag dem och då får de fram till 20-85, va? Vem vet man är okej därefter, men vet man inte.
Det här blir så komplicerat för oss så vi hänger inte riktigt med.
Nej, jag ska inte göra det så komplicerat, för det var det som jag var med för här gången om.
Ja, men hörru du, tack för att du hörde av dig. Ha en fortsatt fin kväll.
Tack så mycket för
att
barnprogram för egentligen sig.
Ja. Ja. Och så hälsar du frun.
Ja, det ska jag.
Ja, ha det fint, hej.
Mm, tack, hej.
I det här avsnittet av Karlavagnspodden hörde ni våra lyssnare som ringde in och berättade om hur de hanterar ämnet pengar i relationen. Stort tack till alla er som på ett eller annat sätt medverkade, som ringde in, mejlade eller som skrev på sociala medier.